Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 59:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Vanligtvis så brukar jag i min introduktion nämna någonting stort och uppmärksammat som Nordiska motståndsrörelsen har gjort. Eller så nämner jag någonting som vi är kända för att vi är bra på. Exempelvis aktivism eller media. Och ofta försöker jag vara ganska generell när jag talar om de här ämnena. Den här gången skulle jag faktiskt vilja lyfta en liten del som görs i vår kamp. Men som ändå kan vara nog så viktig. Och det är recensionerna som görs på Nordfront. Musikrecensioner, bokrecensioner, filmrecensioner. Jag har till och med börjat smått med spelrecensioner faktiskt. Och för mig som har haft att göra med Nordfront från start så kan jag väl nämna också att det här arbetet började med Daniel Olofsson och filmrecensioner. Sedan har det blivit lite mer bokrecensioner och musikrecensioner och sådär. Nyligen har vi recenserat både nya och gamla filmer kanske man kan säga som Color Out of Space eller Star Wars senast och sådär. Och då kan man ju fråga sig vad har det här med kampen att göra? Men det har det faktiskt i allra högsta grad på lite olika sätt. Vi kan ju till att börja med inte hindra våra medlemmar och än mindre då våra sympatisörer från att faktiskt titta på film exempelvis. Men vi kan vägleda dem och få dem att välja bra filmer, för sådana finns ju. De finns faktiskt i Hollywood också, men de är få, men de finns. Kulturkampen överlag är viktig och det är kanske främst, eller jag vill hävda att det är främst via den här kampen som våra fiender har tagit kontrollen över hela västvärlden. Och att ta kontroll över våra själsliga liv har för dem fungerat mycket bättre än att övertyga oss med politiska argument, för att suggestiv påverkan är helt enkelt mer effektiv. Om vi tar dagens situation som ett exempel så är det ju kanske få som skulle kunna säga att det mångkulturella samhället är ett paradis. Om de bara stannar upp och tänker på det så förstår de att så är inte fallet. Då håller sig folk i schack på två sätt. Dels genom att makten utövar sin makt genom hot och repressalier mot de som uttalar sig kritiskt, men också genom kulturkampen. Jag tänker så här att ett blandrasförhållande äcklar ju förhoppningsvis normala människor när de ser sånt i verkligheten. Men om de ser det på film, om den svarte mannen till exempel framställs som vit till sin karaktär så att man känner igen honom och kan sympatisera med honom. Han kanske är utsatt för rasism också så att vi får in lite white guilt i det hela. Skurkarna är vita och kyssen i slutet mellan den svarte mannen och vita kvinnan orkestreras med fiolstråkar. Då kanske samma person får en annan uppfattning, i alla fall där och då. Så det är ett effektivt medel för dem och för oss. Inom kulturkampen vill vi såklart skapa eget material. Vi vill ju ge ut saker som böcker, kulturpoddar eller skapa musik. Vi vill skapa egna narrativ, memer. Men vi vill samtidigt också tolka kulturen. Och där är recensioner en liten del av kulturkampen. Innan vi gör egna spelfilmer så kan vi ju använda oss av redan etablerade filmer och vända det budskap som förmedlas till vår fördel. Vare sig vi väljer att såga eller att hylla en film då. Och jag skulle kunna mala på hur länge som helst om det här viktiga ämnet. Och jag känner väl att jag kanske försöker få ihop en rad olika ämnen i ett. Så det kanske blir lite osammanhängande och sådär. Men anledningen till att jag från början ville ta upp det här är för att jag vill rekommendera två recensenter på Nordfront. Dels så har vi Henrik Gustafsson. Han ägnar sig åt bokrecensioner, allt ifrån historiska och väldigt tunga böcker till romaner, självbiografier. Och ibland är det ganska ovanliga sådana också. Senast var det Kurt Vonneguts roman Slakthus 5 som handlar om bombningen av Dresden. Alla Henrik Gustafssons artiklar är väldigt intressanta och de är samtidigt lärande. Sedan har vi Erik Forsell som nyligen gjorde vad jag anser är kanske Nordfronts bästa filmrecension under alla år. Då han recenserade Tredje riket-filmen Jod Sys. Den är en ganska lång recension, men har man väl börjat läsa den så kan man inte sluta. Den är väldigt välskriven och den är väldigt, går in på mycket intressanta detaljer. Och den handlar inte bara om innehållet i filmen utan den handlar också om själva filmens öde. Jag tänker inte avslöja för mycket om recensionen, det får ni får läsa den själv. Men en poäng i den är att anledningen till att filmen, till skillnad från andra antisemitiska filmer, anses vara särskilt farlig. Och faktiskt så farlig att regissören Veit Harlan blev historiens enda filmregissör som åtalats för brott mot mänskligheten. Och så när dömdes också faktiskt. Det var just på grund av dess suggestiva påverkan. Ja, det var det. Håller du med?
Ja, det är väl klart jag gör det. Och det är ett väldigt intressant ämne faktiskt. Det är ju någonting jag gillar, framförallt din jämförelse med rasblandning där och hur det framställs i film. För det är precis så där det är. Och du sa ju att man kanske just där och då i stunden tänker annorlunda gällande rasblandning när man ser den där scenen. Men sen att tillägga till det har vi ju också hjärntvätt. Hur upprepning och repetition fungerar på människor. Så det leder ju också till att ser man det där tillräckligt många gånger. Känner man den där känslan tillräckligt många gånger att nej, men det är helt okej. Men den där kyssen mellan den svarta och den vita, så kommer det också påverka en i ens vanliga uppfattning som man har även utan de där stråkmusiken och white guilten och allt du nämnde. Så att det är ju så det liksom fungerar i det långa loppet. Det är ju så de påverkar människor och ändrar deras uppfattningar. Om vi ska ta för temat idag, det är så det vi ska prata om senare idag i det här avsnittet, så det är så de ändrar folks synsätt från att vara naturligt till att bli onaturligt helt enkelt, genom att de använder den här typen av propaganda för att förändra hur folk tänker och tycker och känner. Så det är en jätteviktig kamp, och jag vet att vi har pratat tidigare här om i ledarperspektiv i något tillfälle att det är ju också ett område av kampen där vi har så mycket förbättringspotential. Filmrecensionerna och bokrecensionerna, det här som du nämner, det är självklart att det är en del i kampen, men det är ju en minimal del. Vi behöver bli ännu bättre på det här och vi jobbar ju på det, och det är någonting, den gren vi också måste behärska för att på allvar kunna flytta fram våra positioner än mer än idag.
Vi är ju en stor organisation där vi har många olika delar och där alla är viktiga, och om människor har ett specialområde så är vi ganska bra på att utnyttja det ändå. Fast vi kan ju bli ännu bättre som du säger.
Jo, precis. Nej, men det kommer ju både med tillväxt till organisationen att göra, och det kommer ju också, framförallt så är det ju väldigt resurskrävande att skapa kultur. Alltså det är en helt annan debatt vad som är kultur och inte. Man skulle också kunna säga att vi skapar kultur till viss del när vi sitter här och spelar i en ledarperspektiv. Ett politiskt agiterande tal kan vara kultur till viss del. Men om man tänker lite mer avancerad kultur, så som filmer eller böcker eller musikstycken, verkligen välkomponerade eller så här, så är det ju någonting som tar mycket resurs.
Det kommer nog dröja innan vi har egna spelfilmer, men det vore ganska mäktigt.
Det vore det, absolut.
Ja.
Ja. Och där kan vi bara tillägga så att egna spelfilmer, precis som du sa med Judas här, så tyskarna var ju väldigt framstående på det, så de hade ju en rejäl utmanare till Hollywood på den tiden med sin industri.
Det hade de definitivt, och det hade de faktiskt redan, det hade ju börjat innan, men det togs ju till nya nivåer med Tredje riket och Kolberg, en annan film som jag gillar. Ja, tänkte jag skulle passa på att nämna den bara. Det var mitt tillägg.
Mm.
Ja, Lindbergs betraktelse.
Jajamän, jag ska ta en liten chansning den här veckan. Jag ska faktiskt ge mig in på en nyhet som just i det här nu när vi spelar in har varit ganska het ett par dagar. Det är väl kanske den mest omtalade nyheten av alla som existerar, åtminstone i våra kretsar. Och det här i kombination med att vi faktiskt för ovanlighetens skull spelar in det här avsnittet nästan en hel vecka i förväg. Och således så riskerar jag ju alltså dels att den här nyheten inte är lika het längre när det här avsnittet släpps, och dels att det kan ha tillkommit mer information till nyheten. Men jag tycker ändå att det är så pass intressant att jag tycker att jag måste bara ta upp det. Och dessutom hoppas jag väl kunna hitta något att säga som inte bara är 100% upprepning av det ni redan har läst på Nordfront eller någon annanstans. Och det jag då tänkt prata om i betraktelsen, det är flygbolaget SAS och deras propagandareklamfilm What is truly Scandinavian. Och i den här reklamfilmen så ifrågasätter de ju då om det finns något skandinaviskt överhuvudtaget, och de kom också fram till svaret att nej, det gör det inte. Det finns inget skandinaviskt. Precis allt som vi menar är skandinaviskt, det är importerat utifrån. Och det enda de egentligen i slutändan kommer på att det här är ju faktiskt skandinaviskt, det är att kopiera alla andra, alltså att stjäla från alla andra, att ta alla andras kultur, för att vi har inte möjlighet att skapa det själva liksom. Det är där de budskapet de för fram. Och för att provocera ytterligare lite och dra den här kulturmarxistiska propagandan ytterligare ett steg, så väljer man dessutom att ha med en neger som pratar om att vi är lika dåliga som våra förfäder vikingarna. Alltså han menar då på att vikingarna är hans förfäder helt enkelt. Och trots att man ju såklart vid det här laget efter många år som nationellt aktiv och medveten är rejält luttrad kring mycket, och att man närmast har vant sig vid de mest sinnessjuka saker, så någon gång ibland så berörs man ändå, förargas och blir lite förvånad till och med. Och det menar jag att det här är ett tillfälle just med den här reklamen där till och med jag verkligen kände att det här är riktigt, riktigt sjukt. Och det här är nog faktiskt den mest öppet subversiva och kulturmarxistiska skitreklam jag någonsin har sett för något företag. Jag skulle vilja säga att inte ens öppna propagandacentraler som World Jewish Congress eller Soros Open Society eller Expressen, eller alltså inte ens de brukar vara så här fräcka och så här rakt på sak med ett så upprörande budskap. Så den sticker verkligen ut. Men så finns det ju en väldigt positiv sida av allt det här också då. Och det är att ännu mer än jag blev förbannad av det här klippet, så blev jag glad när jag tittade vidare på YouTube och började läsa kommentarerna till det här klippet. Och ja, det var ju då innan SAS inaktiverade kommentarsfältet, raderade alla kommentarer och tog bort möjligheten att kommentera filmen då. Men jag kollade redan samma dag som den här filmen släpptes. Och redan då så hade det här klippet 5000 tummar ner på YouTube och bara strax över 100 tummar upp. Och det hade över 1000 kommentarer. Och jag skulle vilja säga att 99% av de 1000 kommentarerna var förbannade, och vissa till och med rejält förbannade. Jag kollade inte igenom alla 1000 kommentarer, det ska jag säga, men jag satt ändå och scrollade liksom och såg ganska många, och det var genomgående negativ kritik i kommentarsfältet. Och det var allt ifrån bara vanliga kommentarer med folk som skrev att det här är helt fruktansvärt, det här är äcklande. Flera stycken som säger att jag tänker aldrig mer flyga med SAS, det är dags för bojkott av det här nu. Men till väldigt populära kommentarer, alltså bland de allra mest populära kommentarerna som har fått allra mest tummar upp, som ändå också sa ganska nationella saker, sa saker som skulle kunna komma från något av våra medlemmar eller företrädare. Den allra mest populära kommentaren sa till exempel: "Look how the ad goes out of its way to show an African saying 'our Viking ancestors'. This ad is 100% demoralizing propaganda against Scandinavians." Det var den allra mest populära kommentaren till exempel, som hade massvis med tummar upp. Den sjätte mest populära kommentaren var: "This is anti-white propaganda. Is anti-white propaganda nowadays a positive selling point for multinational corporations?" Och en annan av de mest populära som sa: "This is just globalist bullshit" och så vidare. Så ändå ganska vakna kommentarer som ändå var väldigt populära och fick flera hundra eller kanske 1000 tummar upp. Och så här fortsatte alltså kommentarsfältet hela vägen ner jag läste. Och det här gör då att all ilska man kände över den här reklamen, den bara byts ut som på nolltid mot glädje och hopp. Folk vaknar, folk protesterar. Om än bara på internet så, ja, men det händer åtminstone lite saker. Folk, de knyter inte bara näven i fickan längre. Och hela den här reaktionen från allmänheten, den fick ju då SAS att reagera såklart. De släppte ett minst sagt paranoid pressmeddelande. Dels där de vägrade ta avstånd från budskapet i filmen. Men framför allt så vägrade de erkänna det folkliga missnöjet genom att de kom med ett påstående av att de här kommentarerna, det var en riktad nazistattack koordinerad från ryska trollfabriker. Men inte heller det här fick ju då kritiken att tystna. Och till och med så blev det så att SAS egna anställda stämde in i kritiken. Det var flera piloter och andra som uttalade sig negativt om den här propagandafilmen. Så slutligen så valde då SAS att backa något faktiskt genom att plocka ner filmen. Och istället ladda upp den igen, men då var den kraftigt klippt. Så den filmen som ligger uppe just nu i varje fall när vi spelar in det här, där sägs det inte rakt ut att det inte finns något skandinaviskt. Utan istället så framhålls det mer som att det är lite svårt att veta vad som är skandinaviskt och inte. Och vidare så är den där negern som påstår sig ha vikingablod i sig, den har helt klippts väck, den scenen. Men ja, nej, inte heller det här tycks faktiskt riktigt tygla folkets vrede, utan SAS har lyckats göra folk riktigt arga. Och filmen nu sist när jag kollade hade 53 000 tummar ner och bara 2 000 tummar upp. Så det är alltså en bra bit över 50 000 personer som har gått in bara på, jag tror det är 3 dagar nu, och gått in och tryckt tummen ner på den här filmen. Och sen som ett litet tillägg så hörde jag dessutom att den danska reklambyrån där den här filmen hade producerats också hade blivit bombhotad och tvingades utrymmas och sådär, och polisen tvingades komma dit och söka efter bomber.
Ja.
Och ja, nej, det här som sagt, det kanske tillkommer mer i den här frågan. Det kanske till och med är en punkt vi får återkomma till någon gång i framtiden. Vem vet, om det utvecklar sig rejält. Vi släpper i ledarperspektiv varannan vecka och det här spelar som sagt in nästan en hel vecka innan släppning. Så att det är ju, från vi spelar in detta till nästa ledarperspektiv kommer det ut, det är nästan 3 veckor. Så det kanske utvecklar sig mer. Men ändå som sagt, det är intressant för att det här är ett strålande exempel. Kanske det bästa någonsin på att vi nationella börjar bli tillräckligt många. Och vi börjar bli tillräckligt högljudda för att faktiskt kunna göra skillnad. Och visst, en subversiv reklamfilm från ett storföretag, det kanske inte är hela världen. Speciellt inte om man jämför med den verkliga kampen där hela vårt folks överlevnad står på spel. Men samtidigt måste vi börja någonstans. Och detta är ett glädjande bevis på att vi faktiskt har kommit framåt. Och på att vi och våra idéer faktiskt växer. Det är en strimma hopp i mörkret. Och tidigare så har det ju bara varit vänstern som faktiskt har haft kraft att lyckas med den här typen av påverkanskampanjer gällande saker de ogillar. Hade det här varit för 10 år sedan till exempel, så är det helt omöjligt att det hade blivit som det blev i det här laget. Då var det bara vänstern som hade den här kraften. Men samtidigt som vänstern tappar kraft och minskar sina möjligheter att påverka, så ökar alltså vi våra. Och nya tankegångar börjar verkligen slå rot hos vita människor över hela världen.
Mm.
Så det är väldigt glädjande, det är väldigt positivt. Vad ni än gör, sluta inte. Fortsätt protestera, fortsätt vara högljudda. Det här är bara en av en miljon delsegrar på vägen till att verkligen röna stora framgångar också i verkligheten. Och för att verkligen vara med och förändra det i ännu större och ännu viktigare frågor, så uppmanar jag också att ta de här protesterna också ut i verkligheten på gatorna. Nöj er inte med att visa missnöje på datorn. Det är jättebra att ni gör det, men jag ber er att ta det ett steg längre. Och då vill jag återigen påminna om att den 1 maj, då kommer vi demonstrera i Uppsala. Det kommer att vara ett alldeles ypperligt tillfälle att faktiskt ta kampen från datorn till gatan genom att sluta upp i våra led där. Så grattis till segern, alla involverade, och så ses vi i Uppsala 1 maj.
Ja, jag har ingenting att tillägga. Jag tycker att det är otroligt, ja, det blir väl ett tillägg då. Det är otroligt intressant och spännande utveckling.
Mm.
Det var mitt tillägg. Vi går vidare till påståendet. Och i det här avsnittet så blir det ett lite annorlunda påstående gentemot hur det brukar vara. Dels eftersom att påståendet i det här avsnittet till 100% hänger samman med den ideologiska frågan för avsnittet. Och dels eftersom jag tänkte läsa ett längre stycke ur skriften Nationalsocialismen, den biologiska världsåskådningen. Citat. Med andra ord uppfanns inte nationalsocialismen av Adolf Hitler, utan den utgör det medvetandegjorda uttrycket för naturens grundläggande lagar som styr över våra liv. Den är baserad på en oändlig kärlek till skapelsen i all sin mångfald. En djup, villkorslös respekt för naturens visdom och en intensiv vilja att bevara livet så som det har växt utifrån denna visdom. Det enda sättet att åstadkomma detta är att organisera det mänskliga samhället i enlighet med dessa fundamentala lagar. Således är det lika absurt och ologiskt att vara emot nationalsocialismen som det skulle vara att opponera sig mot gravitationslagen eller det faktum att jorden är rund. Nationalsocialismen är i själva verket ingenting annat än tillämpningen av fysiska och biologiska lagar inom de politiska, ekonomiska, sociala och religiösa områdena på samma sätt som de idag tillämpas inom teknologin. I och med detta är nationalsocialismen sant vetenskaplig, till skillnad från alla andra världsåskådningar. Den önskar inte att anpassa verkligheten till förutfattade teorier, utan istället att förmå teorierna att passa verkligheten. Nya viktiga vetenskapliga landvinningar skulle därför omedelbart återspeglas i ett nationalsocialistiskt samhälles praktiska liv. Givetvis är det så att vi ibland önskar att vissa av dessa lagar hade varit lite annorlunda, men vi måste av nödvändighet acceptera att det är omöjligt att förändra dem. Naturens lagar kan inte avskaffas eller ändras genom omrustning i Förenta Nationernas generalförsamling, i amerikanska kongressen eller i något nationellt parlament. Kanske skulle allt ha varit enklare om alla mänskliga varelser och alla raser hade skapats jämlika, och om det inte existerade några ärftliga faktorer som styrde och begränsade våra individuella utvecklingsmöjligheter. Detta är dock inte fallet, och det finns ingen som helst möjlighet att förändra detta genom önsketänkande, det vill säga att agera som om dessa lagar inte existerade. Att bygga ett samhälle på ett sådant önsketänkande är en dödlig synd som endast kan få katastrofala konsekvenser. Slutcitat. Ja, vad tänker du kring detta? Är Porris Knudsen som har skrivit de här raderna helt ute och cyklar, eller ligger det något i det han säger?
skulle vilja säga att det ligger mycket stor eftertanke och visdom bakom dessa ord. Och den här skriften, Nationalsocialismen, den biologiska världsåskådningen, är ju en skrift som jag varmt rekommenderar för de av er som inte har läst den. Det är en väldigt enkel, ganska kort skrift, men som ändå säger väldigt mycket. Och även om kanske inte motståndsrörelsen nödvändigtvis står bakom varenda ord i skriften. Och det förklaras också lite tydligare. Det är ett förord från mig i den nytryckta versionen av den här skriften som säljs då. Så jag tycker ändå det är tillräckligt tänkvärt för att det verkligen ska vara värt att läsa. Och det gav mig själv en hel del när jag läste den för ett bra antal år sedan nu. Nationalsocialismen är en biologisk eller naturlig världsåskådning, precis som det nämns i det här citatet. Det är för att den är helt anpassad efter vår ras naturliga lynne i samklang med naturlagarna. Jag brukar säga att nationalsocialism är naturlagarna anpassade efter den moderna ariska människan, och precis så är det. Nationalsocialismen är en naturbejakande kraft som i alla avseenden tar hänsyn till naturens lagar och till vår ras naturliga inre egenskaper. Om man då jämför med marxismen och kapitalismen, så försöker de ju istället att anpassa samhället, världen och mänskligheten efter olika mänskliga egenintressen, och således så försöker de stå över naturen. Marxismen gör det till exempel genom att helt verklighetsfrånvänt och naturfientligt bygga på utopin om att alla människor föds som lika, och att det sen bara är den sociala miljön och inte vårt DNA då som formar oss till att bli de vi är. Att egentligen inte finns någon som är starkare eller svagare än någon annan, utan att alla är identiska. Kapitalismen å sin sida, den försöker ju tämja naturens lagar genom att degradera oss från att vara högstående känsliga varelser till att vara någon slags robotliknande materialister som bara ska följa strömmen, äta, jobba, konsumera, sova och dö. Men nationalsocialismen erkänner naturens lagar. Den respekterar våra olikheter och den omfamnar vår fantastiska kraft och anpassar sig runt naturen istället för att försöka stå över naturen. Nationalsocialismen är således en världsåskådning som i grunden bygger på det naturliga synsätt som vi alla föds med. Och som faktiskt har styrt mänskligheten i årtusenden innan de olika ideologierna formades och namngavs och innan propagandan uppfanns. Med detta sagt så kanske någon skulle kunna undra, varför behöver vi ens definiera nationalsocialismen då om den ändå är så naturlig och självklar? Men svaret på det är ju för att det idag är naturfientliga krafter som styr världen. Och att de med de påtryckningsmedel som finns har lyckats åstadkomma att det inte längre är lika självklart vad som är rätt och fel och vad som är naturligt eller inte. Genom exempelvis film och annat som du var inne på i din inledning här. Och framförallt så har de med sin propaganda lyckats förvränga och försvaga den inneboende respekten för naturen som egentligen finns inom oss alla i en eller annan utsträckning. De har lyckats rubba vår inre kompass, och därmed kan man säga att de har lyckats manipulera naturens själva grundvalar. Men skulle världen som vi känner den gå under imorgon genom exempelvis en gigantisk naturkatastrof eller ett totalt urspårat kärnvapenkrig eller något annat, och det bara skulle finnas ett fåtal människor kvar på jorden, då garanterar jag att de här människorna i mycket högre utsträckning skulle vara nationalsocialister än någonting annat. Åtminstone om de hade haft några som helst instinkter och någon som helst vilja kvar att överleva. Så pass naturlig är nationalsocialismen. Och som det också nämns här, naturen är inte alltid rättvis, men den är likväl sann. Man kan försöka förvränga fakta och sanning, men i slutändan så måste man ändå alltid förhålla sig till den. Så om man nu ändå ska förhålla sig till den naturliga sanningen, till den naturliga ordningen, varför då inte helt strunta i lögner och vanställning och istället bara acceptera naturen som den är och således omfamna nationalsocialismen? Det borde fler göra. Det måste fler göra om vi ska kunna stoppa den destruktiva utvecklingen som råder i världen.
Jag har faktiskt ett tillägg på det, på den här skriften. För det första, det är väldigt populär skriften och sålt i tusentals. Jag vet inte hur många tusen, men i tusentals i alla fall. Men jag vet också att det finns inom den nationella rörelsen av personer som inte är nationalsocialister just, så har det funnits en kritik. Jag vet inte hur utbredd den är, men den har funnits. Om att den här skriften bevisar på något sätt att nationalsocialismen är en materialistisk ideologi. Vilket jag anser inte alls stämmer. Och vi har i ledarperspektiv själva gått in på de andliga delarna av nationalsocialismen. Jag tycker man kan läsa Anton Holzners artiklar på Nordfront. Konstnären Adolf Hitler skriver i Mein Kampf mycket om vikten av de andliga delarna och så vidare. Jag tyckte du också var inne på det. Ja, du talar om rasens inneboende kraft och sådär. Så, men det som gör skriften väldigt bra är ju, det fokuserar helt och hållet på den biologiska delen av nationalsocialismen och gör det till sin stora poäng, så att säga. Och det är ju som du säger, grunden är ju på något sätt biologisk. Rasen skapar kulturen. Nationalsocialismen är inte en materialistisk världsåskådning.
Det är en vetenskaplig världsåskådning, men likväl inte en helt och hållet materialistisk världsåskådning.
Mm. Precis. Det var det. Vill man läsa skriften så kommer vi lägga upp en länk till den i sin helhet. Men allra helst bör man såklart stödja kampen, och då inhandlar man den från greenpeed.com. Då får man dessutom, precis som du nämnde där, en nyuppdaterad version med ett förord av Simon Lindberg. Så för bara 40 kronor så får du en trevlig skrift och du stödjer kampen samtidigt.
Ja, som sagt, jag rekommenderar verkligen det. Det är väl värt ett köp. Det är en kort skrift som ändå säger väldigt, väldigt mycket, som är väldigt tänkvärt.
Mm. Vi går vidare till den ideologiska taktiska frågan, och vi kommer ju att fortsätta på samma tema och diskutera ämnet nationalsocialismen och naturlagarna. Vi har ju redan i påståendet pratat en del om naturlagar, men vad är naturlagar för något då? Vill du ge några exempel på sådana lagar?
Ja, det finns en hel uppsjö av olika naturlagar, och naturlag kan väl egentligen sägas vara naturens egna lagar, som oavsett vår mänskliga påverkan och vilka lagar vi än må författa, ändå står över de här lagarna som vi skapar. Och i mångt och mycket faktiskt avgör hur saker och ting oundvikligen kommer att bli. Det finns både naturlagar som går att bryta, och det finns sådana som, åtminstone än så länge ska jag väl tillägga då, inte går att bryta. Men gemensamt för dem alla är dock att det finns inte några naturlagar som går att bryta utan konsekvenser. Ofta så är det till och med ödesdigra konsekvenser. Ett exempel på en naturlag, och en naturlag som då överträds i ganska hög utsträckning idag, det är att man inte ska rasblanda, utan att man ska hålla sig till sina egna. Och det här är ju naturlag för att naturen hade såklart inte skapat olika människoraser med distinkt skilda egenskaper och utseenden, och som dessutom hade levt naturligt avgränsat från varandra, om det ändå var meningen att vi bara skulle blanda oss samman till en. Då hade naturen gjort det på ett annat vis. En annan naturlag är att det krävs en man och en kvinna för fortplantning, åtminstone bland oss människor då. naturen hade såklart inte krävt en man och en kvinna om den ändå var meningen att vi skulle vara homofiler, om vi skulle uppmuntra till det, om det skulle ses som det naturliga och det normala. Andra exempel på naturlagar som kanske är lite svårare att förändra eller bryta mot, det är ju exempelvis tyngdlagen som nämndes i citatet du läste upp. Men det är också en sån sak som att döden, den är både oundviklig och irreversibel för oss alla. Det var väl lite förklaring av det.
Men du nämnde homosexualitet. Det finns ju ändå i naturen. Varför kan vi ens rasblanda om det inte är meningen att vi ska göra det?
Att saker förekommer i naturen, att saker förekommer i djurvärlden, det är inte detsamma som att det är en naturlag. Jag menar, det finns djur som dödar och till och med äter upp sin partner efter parningsakten. Det betyder självklart inte att vi ska göra precis likadant, att det är det naturliga. Det betyder inte att det är det naturliga för oss människor att göra på det viset. Vidare så har ju vi människor på ett helt annat sätt än djur möjligheten att välja och göra rätt eller göra fel. Vi har berikats med samvete och moral. Så man kan ta en sån sak som våldtäkt till exempel. Även om det är väldigt naturligt för flertalet djurarter med våldtäkter, så har vi människor en naturlig moral inom oss som säger att det ändå är fel att våldta.
Vissa människor har det.
Starkare eller mindre starkt då, kanske man kan säga. Men även om då homosexualitet, ja det stämmer, det förekommer till viss utsträckning i naturen i varje fall. Även om jag ändå skulle vilja säga att oftast när det förekommer homosexualitet i naturen, så är det ändå frågan om ren dominans. Men likväl, oavsett om homosexualitet finns i naturen eller ej, så är det likväl en naturlag att det krävs heterosexualitet för att vi ska överleva. Om alla plötsligt skulle bli homofiler, så skulle hela mänskligheten dö ut. Vi skulle inte längre kunna reproducera oss. Åtminstone inte på naturlig väg. Och gällande rasblandning då. Det är en given naturlag att man inte ska blanda raserna enligt de premisserna jag tidigare berättade. Det är en lag som vår naturliga moral borde hindra oss från att bryta, för att vår egen ras helt enkelt dör ut om vi rasblandar i tillräckligt hög utsträckning. Så för att svara på frågan då, varför går det ens då att rasblanda? Jag skulle väl då vilja säga att antagligen så är det här som en sista utväg för människan att överleva. Alltså om mänskligheten skulle decimeras kraftigt av någon anledning, så kan vi fortfarande ta till rasblandning som en sista utväg för att överleva. Vi har alltså förmågan att kunna bryta mot vår inre moral om det är en nödvändighet för att överleva. Eftersom att överlevnadsinstinkten är starkare och viktigare än vår önskan om att stå på rätt sida, vad som är rätt och fel. Men straffet för rasblandning, det är dock att våra unika färdigheter och egenskaper försvagas och kanske till och med dör ut. Och visst, det kanske är ett överkomligt pris till och med, om det är så att vår absoluta överlevnad hänger på det. Men det är knappast ett straff man borde vilja ta på sig frivilligt, bara för att det är kul.
Men det här med att det är en naturlag att döden är oundviklig då, innebär det att nationalsocialismen är fientligt inställd till sjukvård och läkemedel? Är det av ondo att folk idag lever längre än vad de gjorde förut?
Det är inte av ondo i sig självt att folk lever längre, att folk lever hälsosammare och slipper smärta och lidelse. Men i en sund världsordning där människan faktiskt tänker långsiktigt och faktiskt också ser till naturens bästa, så regleras givetvis också födslotalen efter de här landvinningarna. Ska folk leva längre, så måste det också antalet nya människor som sätts till världen regleras efter det. Och vår planet idag är ju extremt överbefolkad. Och vi blir fler och fler människor på planeten hela tiden. Och nu kanske någon tror att jag uppmuntrar till att inte föda några vita barn. Och att vi måste sluta med det som någon klimatalarmist eller någonting. Men faktum är att den stora, den farliga och den under dagens förutsättningar okontrollerade befolkningstillväxten, den sker ju inte bland de folk som har utvecklat sjukvården till att bli så bra som den är idag. Utan den sker istället i Afrika och delar av Asien. Där inte i närheten lika många skulle överleva om vi inte var så dåliga på att ta vårt ansvar och se till den naturliga ordningen. Hade vi inte pådyvlat de här folken vår livsstil i kapitalistisk eller religiös iver, utan istället låtit dem få styra över sitt eget öde och leva ett mer naturligt liv, så hade vi inte varit överbefolkade idag trots sjukvårdens stora framgångar och rön.
Mm. Ja, lite kopplat till det här. Jag tänkte bara på en sak som att när svarta människor föds i Norden så är det ju faktiskt så att sjukvården pumpar i dem en massa D-vitamin. För annars så skulle de helt enkelt bli sjuka, kanske till och med allvarligt sjuka faktiskt. Så att det går in lite grann i ditt ämne, och det visar ju också att sjukvården förstår ju här med naturlagar och rasskillnader egentligen faktiskt.
Absolut, sjukvården är ju i högsta möjliga mån anpassad efter raserna, och det finns ju läkemedel som inte får samma effekt på olika raser, och det finns läkemedel som gör vissa raser friska men som skadar andra raser och så annat. Så att inte heller den vetenskapliga läkemedelsindustrin kan ju strunta i faktan att det existerar människoraser, så är det.
Mm. Ja, vi går vidare, och då undrar jag om nationalsocialismen tar större hänsyn till naturens lagar än andra världsåskådningar.
Ja, vi har ju faktiskt redan varit inne på det, och även Paulus Knudsen var ju inne på det i det citatet du läste upp. Men det är definitivt så att svaret är ja på den frågan. Vi förordar som sagt rasrenhet. Vi tycker inte att homosexualitet ska lyftas upp som något eftersträvansvärt. Och på samma vis förhåller vi oss till alla naturens lagar. Det som är naturligt är det som ska eftersträvas och upprätthållas i högsta möjliga mån för att kunna leva i samklang med de här lagarna. Vi ser ett värde i att bevara naturen som den är skapt, och har därför också den högsta av respekt för till exempel miljön och för den biologiska mångfalden. Vi ska givetvis ta för oss av det naturen har att erbjuda, men vi ska inte ta mer än vad som kan reproduceras, eller åtminstone som vi kan återgälda till naturen. Och vidare så en annan viktig del i det här är ju också att vi erkänner människan som ett djur och alltså som en del av naturen. Och andra exempel skulle kunna vara att till exempel om vi tittar på utrotningshotade djur och så här, att ge konstgjord livshjälp åt ett djur som utrotas för att andra djur som befinner sig i dess naturliga territorium äter upp det djuret. Det är inte nationalsocialism. Det eftersom att det då är helt i enlighet med den ibland till synes grymma naturlagen. Men att däremot göra allt vi bara kan för att ett djur som håller på att utrotas på grund av mänsklig påverkan, det ligger helt i linje med vår världsåskådning, med vår respekt för naturen och den högre medvetenhet som vi har berikat med. Den världsåskådning som regerar världen idag däremot, globalisternas världsåskådning, den går ju i stort sett i alla avseenden mot naturen. Och den försöker vända upp och ned på att förgöra den naturliga ordningen. Alla raser ska blandas samman till en. Man låtsas som att skillnad mellan könen inte existerar. I teorin, knappast i praktiken då, men i teorin så ska alla få vara med och bestämma precis lika mycket. Oavsett om du är rasfrämmande pedofil och utvecklingsstörd, eller du är högutbildad och erkänt god ledare och högt moraliskt stående. Och med det sagt, inte att vi är antidemokrater, det har vi gått in på andra avsnitt och går att läsa om i vår väg, men det är ett onaturligt synsätt att alla ska ha exakt lika mycket att säga till om och veta exakt lika mycket om hur landet ska styras på bästa väg och inte. Och så är det inte heller i dagens demokrati, men det är ju där de påstår. Sen framhålls och lyfts idag också allting som är onaturligt upp. Och då pratar jag om allt från, det finns jättemånga exempel, men det är allt från plastikkirurgi för utseende skull, köphets och ja, tidigare nämnda homofili och andra ännu mer onaturliga läggningar. Och vidare på samma tema också, som en sista tillägg, så utnyttjas ju idag många av naturlagarna och hur vi människor fungerar för subversiva syften. Vi kan till exempel se hur vår naturliga sexualdrift, som den finns ju där av en god anledning, den finns ju där för att vi ska överleva, för att vi ska vilja fortplanta oss, den utnyttjas idag för ondskefulla syften genom exempelvis porrindustrin. Vi har så kallade sociala medier, som vi har pratat om flera gånger i ledarperspektiv, som utnyttjar och perverterar vårt behov av att bli uppskattade av vår omgivning och socialisera med vår omgivning. Och så vidare, och så vidare. Så idag så är det ju så att profit, det går före det som är naturligt. Och det med fullständigt katastrofala konsekvenser som följd.
Du gick in lite grann där på miljö. Och skulle man kunna säga att det är sant naturligt levande att bo ute i en hydda i skogen med noll miljöpåverkan? Är det nationalsocialism?
Nej, det är det inte. För att även det vore faktiskt i ett avseende att bryta mot naturlagarna. För varför skulle vi ha belönats med en fantastisk skaparkraft om meningen ändå var att vi inte skulle använda den på något vis? Det ligger helt i vår natur att utmana våra gränser och därigenom utvecklas som folk och civilisation. Och i ett längre perspektiv så skulle inte jag se det som varken otänkbart eller onaturligt att vi utforskade och ja, sedermera koloniserade andra planeter i takt med att jorden av ett eller annat skäl kanske skulle bli obeboelig, eller kanske rent av för att vi hittar en ännu bättre plats att leva på. Och det som exempel då, för att det är ju verkligt motsatsen till att bo i en hydda i skogen. Med våra möjligheter att skapa allt detta så följer dock också ett väldigt stort ansvar. Och det är att skapa med hänsyn tagen för naturen och med största respekt för dess lagar, så att en sund balans kan bibehållas. Vi kan till exempel inte bara bygga samhällen med evig tillväxt som utgångspunkt, utan vi måste göra det i takt med vad som är hållbart och rimligt också för planeten i framtiden och för våra kommande generationer.
Finns det någon teknisk utveckling som går emot naturens lagar?
Det finns det, men egentligen så skulle jag ändå vilja säga att det mesta av all utveckling och uppfinningsrikedom är helt i linje med vår skaparkraft, så länge det tas hänsyn till den här långsiktigheten och balansen som jag pratade om tidigare. Och där är problemet idag då att den mesta tekniska utvecklingen som kommer idag, den är ju, precis som jag sa tidigare, bara för att se till maximal profit. Att tillverka telefoner och tv-apparater som är byggda för att hålla bara ett fåtal år istället för att satsa på verklig kvalitet från början. Det är ju ett sådant exempel. Hur man bara hela tiden utvecklar nytt och nytt och nytt och med ett kortsiktigt tänk för att kunna sälja nya produkter. Och det är inte emot naturens lag i sig att vi ska ha avancerad teknik, att vi ska ha fina tv-apparater och avancerade telefoner. Utan snarare så skulle jag vilja säga att det ligger i linje med vår uppfinningsrikedom och vår skaparkraft. Men att helt hänsynslöst bara utveckla nya medvetet lågkvalitativa produkter i syfte att tjäna så mycket pengar som möjligt, Det är en perversion av den här skaparkraften och det är komplett onaturligt. Men sen finns det ju såklart en annan utveckling än bara underhållningsteknik också. Och om vi till exempel kommer till saker som genmanipulering, kloning, provrörsbefruktning, vad det nu kan vara. Då kommer vi verkligen in på väldigt smala broar och mycket snåriga gränsland. Här menar jag att man måste ha syftet med sig i åtanke för att kunna göra en korrekt bedömning. Det finns möjligtvis syften när sådant här kan vara av godo och av nytta. Men samtidigt så måste man ändå tänka att om köttet tar slut i världen, då kanske det är för att vi har överskridit det antal människor som är hållbart. Och då är ju knappast den naturliga lösningen att vi ska genmanipulera fram nytt kött. Och om en person som är helt oförmögen att skaffa barn på naturlig väg, då finns det kanske åtminstone i vissa fall en anledning till att det är så. Och så vidare och så vidare. Så att man måste se till syfte också med den här forskningen om man ska kunna avgöra om den är naturlig eller inte, om den bryter naturlagarna, om den är av godo eller inte. Men vi kan faktiskt också hitta några exempel på saker som tydligt går över gränsen, som är onaturliga eller mot naturlagarna. Ta till exempel de försöken som jag vet genomförs att kontrollera vädret. Vi bör som sagt förhålla oss till naturen, anpassa oss efter naturen, inte försöka stå över den och inte kontrollera den. Vi kan ta en så fruktansvärd uppfinning som atombomben. Den dödar ju inte bara människorna utan den dödar också djuren, den dödar naturen, den dödar själva jorden. Och bara för att vi kan förgöra världen så betyder det som sagt inte att det är naturligt att vi ska förgöra världen. Och som jag sa tidigare, även de naturlagar som går att bryta mot, de leder som sagt till otvivelaktiga konsekvenser.
Jag tänker på med den teknologiska utvecklingen om, ja, det går väl bara att fantisera vad som hade hänt i världen så att säga. Om nationalsocialismen istället för den liberala demokratin hade vunnit i andra världskriget. Jag menar, nationalsocialismen, om den hade utövat sitt inflytande över världen så hade ju den verkat för att folket och rasen och även människan skulle utvecklas. Att de skulle använda den här skaparkraften på ett sätt som hade gynnat vår evolutionära utveckling. Medan den liberala demokratin och globalisternas styre handlar om att ta fram smartphones och göra folk dummare så att de bara ska sitta och klicka liksom och vara androida så att säga. Så ja, det går inte riktigt att veta exakt hur det hade sett ut, men det hade ju sett helt annorlunda ut i alla fall i världen.
Jo, det är ju bara att titta, ett praktiskt exempel så är det ju bara att titta på de enorma vetenskapliga landvinningar som gjordes under de få åren som nationalsocialisterna hade makten i Tyskland. Där finns ju saker som än idag ses som ganska banbrytande, som alltså man inte har kommit särskilt mycket längre i utvecklingen och forskningen gentemot då, trots att det snart är 100 år sedan. Så absolut är det så.
Mm. Men om man bryter mot samhällslagar så blir man ju bestraffad genom böter och fängelse och sådär. Vad händer om man bryter mot naturens lagar? Du nämnde ju tidigare att det får allvarliga konsekvenser. Vilka är de?
Ja, här kan man väl välja att se på det hela både rent faktiskt vetenskapligt, men man kan också se det, ja, vi kan benämna det som andligt om vi vill, men vi kan också benämna det som protovetenskapligt. Alltså jag menar, vi kan både klarlägga saker som vi vet stämmer utan någon som helst tvivel, och sen kan vi också teoretisera om saker som vi åtminstone inte just nu kan bevisa till 100%, men som ändå förefaller sig ganska rimliga. Och när det kommer då till den här strikt vetenskapliga synen så har jag ju egentligen redan gett en del exempel på det här. Om vi rasblandar så förgörs våra raser, och tillsammans med det så förgörs de olika rasernas unika egenskaper. Om vi slutar föda nya barn så dör vi ut. om vi atombombar hela planeten så kommer jorden att dö och så vidare. Om man ska ta något mindre dramatiskt exempel så skulle man ju till exempel kunna säga att om vi totalt förnekar de naturliga skillnaderna mellan könen, då kommer det ju leda till faktiskt också till att människor kommer dö genom att men exempelvis arbeten som kräver hög fysisk styrka utförs av de som inte har det och så vidare. Om vi slutar se att det finns skillnader mellan folk alltså.
Mm.
Men vad gäller då det andliga eller det protovetenskapliga så tycks man ju faktiskt kunna se att naturen ibland verkar föra ett krig mot mänskligheten genom allvarliga naturkatastrofer som drabbar oss, genom kanske ännu tydligare ständigt nya uppkomna dödliga virus och sjukdomar. Och visst, kanske är det här bara slumpen. Kanske är det här bara evolution som gör det. Men kanske är det naturen som slår tillbaka för att vi bryter mot naturens lagar. Alldeles oavsett huruvida man vill tro på detta eller inte, så kvarstår alltså de här, som jag sa innan, bevisade vetenskapliga fakta. Och således så blir slutresultatet och svaret, oavsett om man tror på protovetenskapen eller inte, att om man bryter mot naturens lagar i tillräckligt hög utsträckning så drabbas man av ofrånkomlig och irreversibel död.
Mm. Slutligen då, en viktig beståndsdel av nationalsocialismen är ju folkgemenskapstanken. Och den handlar ju bland annat om att faktiskt stå upp för de svaga i samhället. Går inte det emot naturens lag, som ibland då brukar sammanfattas med att de starka vinner och de svaga dör?
Folkgemenskap ligger i den nordiska människans natur. Vi har ju i årtusenden varit beroende av att organisera oss och att ta tillvara på våra gemensamma styrkor för att kunna överleva. Och när man ser den enorma kraften i den här enheten, när man ser vad man kan åstadkomma genom att stå enade, till och med överleva i de karga förhållanden som Norden faktiskt utgör och långt mycket högre utsträckning utgjorde innan vi lärde oss bemästra kylan, så blir det såklart också fullt naturligt att man förenar sig och står upp också för de svaga. Det ingår i en sån enhet, i en sån gemenskap. Man bidrar med vad man kan för sin nästa, helt enkelt, för att det rent naturligt är det bästa för folket som helhet, och att det är det som faktiskt får samhället att bli som allra mest högstående och folket som allra mest välmående. Och för nordbon så är det som ett enat folk vi blir starka nog för att vinna, och som splittrade vi blir svaga och dör. Nationalsocialism, folkgemenskap och naturlagar, det ger oss seger. Subversiv splittring genom marxism och feminism tillsammans med en nonchalans inför naturen, den ger oss, som jag sa tidigare, ofrånkomlig och irreversibel död. Och idag är det ju så att dessvärre så regerar inte nationalsocialismen. Därför är det ju precis mot vår död vi faktiskt är på väg. Och om vi inte alla ser till att resa oss upp och börja ta ansvar, om vi inte börjar slå tillbaka mot de naturfientliga krafter som idag kontrollerar världen, då kommer oundvikligen hela mänskligheten att gå denna död till mötes. Det är naturens ofrånkomliga lag.
Ja, intressant program idag.
Ja, lite mindre politiskt än vad det kanske är ibland, och lite mer djupgående ideologiskt.
Mm. Jajamän, och ja, som sagt, nationalsocialismen bygger på naturlagarna, så vi kommer ju säkert få anledning till att återkomma till andra infallsvinklar kanske i senare avsnitt.
Jajamän.
Men vi avslutar för denna gång, och ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor ut till Lindberg kan skickas till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Dit kan ni skicka såväl positiv som negativ kritik. Har ni lite slant över så skicka det gärna till Nordiska motståndsrörelsen. Och sprid ledarperspektiv på sociala medier. På återhörande. Och hej!
Tack så mycket för denna gång. Hej då!